Hej och välkomna till Säljmorsornas podcast.
Säljmorsorna är en podd av kvinnliga säljare för alla säljare eller alla er som bara vill lyssna på oss när vi pratar om försäljning.
Ja, och vi är sponsrade av Kontakta. Kontakta är en bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med seriös kundservice och försäljning på distans.
När man träffar vissa personer så kan ju allt bara kännas så rätt. Konversationen flyter på och man delar erfarenheter, synsätt och värderingar. Precis så kändes det när vi träffade Caroline Örås. Vi blev uppfyllda och genuint glada av vår korta och intensiva pratstund. Caroline har gedigen erfarenhet från försäljning, varit på bolag som Media Planet, Björn Borg och nu Sales Team Manager på Future Media Group. Hon har skrivit ett uppmärksammat inlägg på Heja Livet och idag pratar vi om att prestera på jobbet, att vara gravid och söka nytt jobb och att sen bli gravid igen. Ja, hur man lyckas kombinera att på fritiden vara DJ och samtidigt vara högpresterande på jobbet och i hemmet. Varmt välkommen Caroline Örås!
Tack så mycket!
Välkommen hit!
Ja, tack! Kul att vara här. Tack för att ni bjöd in mig.
Superkul att du är här. Var ska vi börja någonstans? Hur kom du in på säljspåret från första början?
Oj, ja du. Försäljning har väl alltid varit, eller legat mig väldigt varmt om hjärtat också så här, utan att jag har vetat om det tror jag. Jag är nog bara en säljande person i allt jag gör. Mina kompisar brukar säga så här, men Karo, du behöver inte sälja in att vi ska gå på den här restaurangen ikväll. Den låter nice ändå. Typ så. Men alltså hur jag från början liksom började sälja just produkter så, det var ju när jag tog ett extra jobb under gymnasiet på sommaren. Då började jag sälja unga aktiesparares utbildningspaket till människor över telefon. Och så här, det var en produkt som jag absolut inte hade koll på överhuvudtaget. Jag fattade helt ärligt inte typ hur den här produkten funkade. Men det var väldigt tydligt. Det var så här, du ska sälja 10 paket varje vecka i 4 veckor. Och löser du det så får du den här summan. Typ så var det. Och det var väldigt bra för mig för att jag är väldigt målinriktad som person. Får jag ett tydligt mål så går jag liksom all in för det. Och det här var ju i det syftet ett ganska perfekt jobb. För det var liksom de här specifika veckorna och så här många paket. Och alltså hur som helst, jag visste ju inte riktigt exakt hur den här produkten liksom fungerade. Men jag lyckades sälja det ändå. Och det var typ starten på min säljkarriär tror jag faktiskt.
Grymt ju. Och det känns som att du skulle ha varit med i vår podd förra veckan när vi pratade just om att sälja hela tiden. Att vi säljare kanske aldrig riktigt slutar att sälja in idéer till våra vänner, till vår partner, till våra barn. När vi är i kontakt med lärare på skolan och så vidare. Så är du lite likadan alltså?
Ja, alltså gud, verkligen. Men som sagt, jag är det nog, alltså, precis som du säger, man är det hela tiden och jag är det verkligen omedvetet. För att jag tycker ofta att här, ja, men om man ska gå på konsert, då är det liksom den bästa konserten vi ska gå på. Är det en restaurang, ja, då är det den bästa restaurangen vi ska gå på. Ska vi gå till den här butiken, då är det för att det är den bästa butiken. Alltså ofta är det så liksom. Och det kommer liksom bara naturligt. Sen är det ju såklart att man... man har väl upplevelser som inte är så där fantastiska heller. Men jag brukar ändå hitta någonting positivt i det mesta. Så. Och det är väl det man måste vara som säljare. Man måste vara positiv. Och...
Ja, man måste också vara säljare som mamma, eller hur?
Ja, gud ja. Man måste sälja in allting. Så är det.
Typ alternativmetoden.
Alltså så här, när man ska gå till parken med barnen. Det typ spöregnar ute, haglar typ samtidigt. Är nollgradigt och man själv inte är jättetaggad på att gå dit här. Det kommer bli så kul, de har bästa ruskanen där. Du kommer ha de här coola vantarna på dig, den här nya mössan. Det kommer bli bästa dagen ever, jag lovar. Och då till slut så följer de ju ändå med liksom. Det är ju så.
Det är så bra.
Ja.
Man kan ju inte annat än att bli glad när du säljer in det på det viset. Men jag håller med dig. Man säljer ju inte... på något vis, alltså medvetet, utan det blir ju någonstans en omedveten införsäljning.
Ja, verkligen. Ja, men så är det, helt klart.
Men du, kan inte du berätta lite om ditt inlägg på Heja Livet?
Ja, det kan jag göra. Heja Livet är ju ett nätverk för endast kvinnor i Sverige. Det är en grupp på Facebook där man måste söka medlemskap, tror jag, för att ta del av all information som står där. Och jag gick med i den här gruppen för typ 7 år sedan. Och det mesta jag läste i den här gruppen var alltså negativitet. Det var ofta så här att folk klagade på diverse situationer och familjesituationer, jobbsituationer, ja, allt egentligen. Och jag kände bara att jag hade fått en så otroligt positiv upplevelse av det jag ska berätta nu, och kände bara att jag måste skriva det här och berätta för den här gruppen eller den här communityn att det faktiskt finns positiva saker som kan hända också när man kommer till en arbetsplats. Och jag skrev då ett inlägg specifikt om den arbetsgivare som jag har idag. Och det är ett bolag som heter Future Media Group, världens bästa bolag för övrigt. Och min chef då, högsta chef och vd, Linus Wennerström. Det var han som gjorde så att jag fick den här fantastiska upplevelsen och kände att jag ville dela med mig av den på Heja Livet. Och det var nämligen så att jag hade precis bestämt mig för att gå vidare i karriären från Björn Borg som jag jobbade på då. Och träffade Linus av en slump på en restaurang, varpå han liksom berättade om Future Media Group där han jobbade. Och jag har ju startat det här bolaget också. Jag blev väldigt nyfiken och taggad liksom, och vi bestämde att vi skulle höras. Och han ringde upp mig, jag tror det var bara någon dag senare. Samma dag som han ringer får jag veta att jag är gravid i vecka 9. Så det är fortfarande ett väldigt tidigt stadie liksom, i en graviditet. Och inget som du nästan berättar kanske ens för närmsta vänner och familj förrän man har gått till vecka 12. Och det vet ju de flesta tjejer att det är oftast vid den liksom, veckan som man är lite mer trygg. Att då mår barnet bra om det fortfarande liksom, lever i magen. Så jag kände att det här kanske inte var något jag ville dela med mig av egentligen. Men till saken hör att Linus och jag har jättemycket gemensamma vänner. Jag känner Linus sedan innan. Vi har jobbat samma bolag tidigare. Och jag kände ändå att jag vill inte lura in mig själv i det här bolaget för att sen slutet på månader senare. Jag hade ju ingen skyldighet såklart att säga det här. Men jag kände ändå att jag vill gärna göra det. Vi bestämde i alla fall då när vi hörde dagen efter att vi skulle höras igen om ett par veckor. Då hade det gått lite längre tid, så jag visste att jag förutsatte att allt kommer gå väl, och därmed skulle jag få barn i december. Och vi var ju redan nu i månad september, tror jag, så att om jag skulle börja jobba där skulle jag bara kunna jobba liksom några veckor. Jag bestämde mig i alla fall för att säga det här till honom för att liksom se reaktionen egentligen, och hoppas på att de skulle vilja anställa mig ändå. Men det var inget jag räknade med, för att man vet ju idag av erfarenhet hur många arbetsgivare tyvärr hanterar den här situationen. Och jag sa till Linus att jag kommer få barn i december. Jag vill jättegärna börja jobba hos er. Men som sagt, jag vet inte hur många veckor jag kommer kunna jobba innan jag behöver dra igen liksom. Och då liksom välkomnade han mig med öppna armar och bara: men Karro, skärp dig, det är klart du ska bry dig om det där. Alltså, vi ser det här långsiktigt, vi gillar dig så jäkla mycket och vi tror att du kommer ju vara hos oss länge, och du är en viktig tillgång för vårt bolag, så det är klart som tusan att vi inte bryr oss om det. Nu kör vi bara liksom. Ja, det var väl egentligen så. Vi kickade igång det där och jag kände bara: nej, men nu måste jag bara skriva det här på Heja Livet, för det här var det är ju självklart.
Alltså, det är så en arbetsgivare ska agera, tänker jag. Men liksom, det är just, man hör ju bara mer och mer hur ovanligt det är.
Ja, och det var någonting jag faktiskt skrev också på Heja Livet. Och det var att det här är självklart. Det är så här en arbetsgivare ska reagera. Så att det är egentligen helt sjukt att jag ska skriva ett inlägg om det här. Men hela min poäng med inlägget var egentligen inte att lyfta hans liksom, reaktion. För den för mig är ju självklart. Men det jag vet att jag skrev var att jag tycker det är viktigt att alla ni där ute som är gravida, känner inte att någonting ska stå i vägen för vad ni vill göra med er karriär. Vi måste alla tro stenhårt på oss själva, utmana alla arbetsgivare där ute och göra det självklart att man ska kunna söka jobb precis som alla andra, oavsett om man är gravid eller inte. I vecka 12 eller 35 liksom.
Mm.
Så. Och det här inlägget gav ju mig otroligt liksom, fin och bra respons. Vi fick också jättemånga sökande till våra bolag, vilket var bara en bonus såklart i det hela. Men jag tror och hoppas att många kände sig inspirerade, att det ska inte behöva vara ett hinder. Och också det här att om, nu hade jag ju valt att liksom gå vidare från den här tidigare arbetsplatsen och ville söka mig ut på nytt. Att man inte ska känna det där, att man stannar kvar i ett bolag där man inte trivs bara för att du är gravid. Utan så här, våga liksom ge dig ut ändå. Och är det ett bolag som också ser långsiktigt och tänker lite smart, så ska de ju anställa den här duktiga personen oavsett graviditet eller inte.
Mm. Jag blir så glad att du delar det här, och precis som ni säger, det här ska ju vara självklart egentligen. Men om man ser då till personer som är som du, Caroline, alltså du kom in, du kunde inte jobba i så jättemånga månader innan du gick på föräldraledighet, men jäkla vilka månader som du gav tillbaka till din arbetsgivare där, alltså högpresterande person. Alltså man tänker ju så sjukt kortsiktigt om man väljer att inte rekrytera en person som är gravid. Kan inte du bara berätta, liksom, så här, du går in under x antal månader och jobbar med försäljning.
Ja, exakt. Från början så var jag ju väldigt intresserad av en roll där jag skulle få ta hand om ett team och lära upp nya säljare helt enkelt. Men eftersom att jag också skulle bara jobba ett par månader, så kände jag själv att det var väldigt viktigt att jag lärde mig produkten i första hand. Så att jag klev in som säljare när jag började jobba där. Och mitt mindset var ju liksom, såklart för mig är det självklart att prestera så bra jag bara kan under den perioden. Jag kommer hinna vara här, lära mig produkten fullt ut och sälja så mycket som möjligt. Så att jag hinner tjäna så mycket pengar som möjligt innan jag ska sluta. Det var, vad blev det? 2,5 månad ungefär. Nästan 3. Alltså helt magiska månader. Jag hade så jäkla kul på jobbet. Jag lyckades dra in jättemycket bra kunder. Det var liksom som att jag kom in i någon trans typ. För att det började med att jag gjorde massa affärer. Vad kan det ha varit? Första eller andra veckan. Och sen liksom började ticka på, så att jag gjorde liksom en affär varje dag. Och då blev det här som att jag kom in i den här transen och bara, jag måste göra en affär varje dag. Så jag gjorde i princip en affär varje dag under hela den här perioden som jag var där. Det finns säkert massa olika anledningar till det. Men jag tror en stor anledning för just mig var att jag hade den här liksom begränsade perioden att visa framfötterna och visa att ni har anställt rätt person. Jag är här för att jag är duktig på försäljning. Så tror jag.
Här är du en stark målbild också kanske? SKI eller vad sjutton det kan vara. Men ja, just men att stänga mycket affärer inför en föräldraledighet. Jobbar du mycket mot mål?
Ja, absolut. Nej, men så, och jag är väldigt måldriven. Extremt måldriven. Just i den här liksom situationen där jag visste att jag hade egentligen ett startdatum och ett slutdatum. Slutdatumet, ja, då när liksom bebisen var beräknad. Sen visste jag inte exakt hur många veckor innan eller hur många dagar innan jag behövde gå. Men det här gjorde ju då såklart att jag hade en väldigt tydlig plan också för hur mycket pengar jag behövde dra in under den här perioden och också hur mycket kunder och sen hade jag jättebra chefer också och har fortfarande som var duktiga på att driva mig framåt och sätta tydliga mål och sådär. Absolut.
Har du identifierat
man hör ju alla chefer där ute
framåt? Eller vad är det som identifierade? Har du identifierat några sådär, jag tänker på ledarskapet för dig. Det är ju så individuellt vad man gillar för ledarskap eller vad som driver en. Men vad är det som driver dig, tror du?
Ja, för mig är det helt klart jätteviktigt med tydlig uppföljning. Det är så här, okej, om jag har lagt en plan, då vill jag att den person som har liksom lagt den planen tillsammans med mig följer upp. Okej, vad var det för budget vi satte och vad var det för mål vi hade? Och sen att man då har ett tydligt datum, den här dagen kommer vi följa upp det här Och då ja, men, har vi räknat på att vi ska ha dragit in till exempel 10 kunder till dess. Då är det jättelätt för mig att liksom, ha det här tunnelseendet och bara gå mot det här målet all in. Och jag vet att det kommer följas upp. Så det är dels jätteviktigt. Och sen också ha en ledare eller chef som längs vägen motiverar och liksom kommer med tips. Och hjälper en att ja, men, driva på i rätt riktning. Liksom. Och sen en person som är såklart positiv och motiverande och ja, men, frågar hur det går och ja, men, är engagerad.
Mm.
Såklart.
Ja. Jättebra.
Men försäljning handlar ju mycket om retorik och det känns ju som att du måste vara grym retorisk och när du ringer och säljer. Eller så är du grym på att komma till avslut. Vad tror du själv? Och har du något du skulle vilja dela till alla lyssnare?
Åh, gud. Vad sa du nu? Kan du ställa?
Ja, men avslutsteknik. Jag tänker så här, du måste vara grym på avslutsteknik. Så här, finns det någonting i det som du konkret kan liksom dela de som lyssnar? Finns det någonting som du säger? Eller liksom, vad är din styrka för att stänga affären?
Alltså jag tror faktiskt att det är mycket det att jag har ja, men, dels det här mindsetet att vi ringer ju faktiskt kunder som behöver våran tjänst. Alltså annars hade vi aldrig kontaktat dem i ett första skede. Och det andra är att våga prata liksom, pris och tydligt upplägg från start egentligen. Alltså såklart så kanske man inte ska nämna priset innan man har nämnt nyttan med produkten. För det tror jag också kan vara ja, men en stor anledning till att folk kanske vill lägga på direkt eller att de hinner slänga ur sig. Men vi har ingen budget, men har man liksom förstått den riktiga nyttan och anledningen till varför man faktiskt kontaktar dem så är man ju nog självklart beredd att höra vad det kostar. För det är ju faktiskt en viktig del i det hela såklart. Vad kostar det? Alltså, vi ringer ju ändå kunder som har en begränsad budget under ja, men 12 månader på året. Och är det så att de tycker att det är tillräckligt intressant då tror jag ändå att det går alltid att lösa på något sätt. Liksom. Så ja, men dels då att ja, men verkligen förklara liksom, nyttan med produkten men också att vara tydlig med liksom, vad det kostar och hur upplägget ser ut. Och faktiskt ja, men komma till sak. Det tror jag det är väldigt vanligt som säljare och en egenskap som många säljare har. Att man gillar att snacka, man gillar att prata med folk och vara social och trevlig och glad. Och, så här. Och det är ju superhärligt och det är verkligen en egenskap som jag tycker också är viktig hos säljare som jag kommer ha liksom, i mitt team och som man jobbar med. Och hade en säljare ringt mig hade jag uppskattat jättemycket om det var en liksom, trevlig, härlig, glad person som har mycket energi. Men man ringer faktiskt av en anledning. Att kanske inte så här kallprata jättemycket om allt annat. Utan så här, alla har en begränsad tid under dagen. Man är på sitt arbete när man blir uppringd. Och därför vill man höra vad är det ni erbjuder och vad är vi ska ta ställning till.
Ja, jag tycker det är jättebra. Frågar du om de har tid när du ringer?
Alltså oftast inte om jag ska vara ärlig.
Ja.
Det men, tycker jag är bra. Jag frågar inte heller om de har tid.
Nej,
du gör ju dem en tjänst.
Man vet ju vad svaret blir.
Ja, exakt. Ja, och du ringer ju faktiskt att erbjuda en tjänst. Alltså de vinner ju på att prata med dig. Och att samarbeta med dig. Så ja. Du säljer ju
och där är ju ett tips också. Att här, ja, men, har du ringt en person och personen svarar. Alltså då förutsätter jag ändå att man har tid. Annars kanske man svarar. Hej, nu svarar jag fast jag har inte tid. Alltså, och då har du ändå fått svar på frågan. Men annars så tänker jag att där, man svarar ändå om man har ja, men 2-3 minuter. Då hinner du i alla fall kanske så här, boka ett möte då vid ett senare tillfälle. Eller alltså, få någon form av kontakt i alla fall. Och det där är ju också en jätteviktig del i liksom, dagens försäljningsprocesser. Där idag och tycker jag jämfört med 5 år sedan ser så annorlunda ut. Förut så... Alltså när jag jobbat i andra bolag innan Future Media Group då, på Mediaplanet till exempel. Där satt ju vi med liksom fasta telefoner. Det fanns inte ens att du liksom smsade kunder eller mejlade. Vi ringde alla. Alla skulle bli uppringda. Vi skulle prata med kunderna varje dag. Idag upplever jag att det är mycket mer liksom mejlkontakt. Och att man ja, men hanterar liksom invändningar och sånt på mejl. Och det, för mig är det faktiskt mycket, mycket svårare. För att du kan inte riktigt läsa av liksom stämningen i samtalet. Du kan inte läsa av känslan på om de tycker att det är en bra grej eller inte. Och så, det vet man ju själv alltså, när man skriver saker i privata sammanhang. En sak du skriver kan uppfattas från andra sidan på ett helt annat sätt.
Mm.
Så där uppmanar jag verkligen alla mina säljare att ring ut till kunderna istället för att mejla om det går.
Men du säger ju precis så som jag och Johanna säger, att telefonen är inte död. Det är i allra högsta grad en säljares bästa verktyg.
Ja, 100%. Verkligen alltså. Absolut.
Ja, men det är verkligen så mycket lättare att hantera invändningar som du säger. Och tar också mindre tid i anspråk från kunden i fråga. Ska de svara på ett mejl så tar det mycket längre tid. Och sannolikheten är lägre att få svar.
Verkligen, absolut. Det blir en mer liksom utdragen process. Och det tror jag man kan koppla tillbaka till också det här att jag ändå har haft... väldigt hög hitrate på de kunder jag har sålt till över telefon och att jag går på avslut direkt. Det är ofta för att de här frågorna som uppstår i en mejlkonversation, de tar jag direkt i samtalet, för att då får jag liksom veta oftast direkt där, har de ingen budget, är det dålig timing, är det liksom fel upplägg, alltså då kan vi ta den diskussionen där och då istället. Och då, som du själv säger, det sparar kunden tid, det sparar mig tid, och vi kanske faktiskt kommer fram till en affär direkt i luren.
Finns det någon generell tid man inte ska ringa kunder, tycker du har identifierat, som jobbar med ändå telefonförsäljning huvudsakligen? Tycker du att det finns några tips?
Ja, alltså jag har generellt sett inte haft jättebra framgång på måndag förmiddagar. För att då är det många som har suttit i möten och har uppstartsveckomöten och så vidare. Sen är inte det oftast hela förmiddagen, men de där första liksom två timmarna, och då sitter man ju ofta själv i möten och sådär, tänker jag. Så att om man ska ge någon sån specifik dag så är det nog måndag förmiddagar som kanske inte är optimalt.
Prospektera måndag förmiddag, ring resten.
Exakt, det är verkligen det upplägget vi har faktiskt. Så att det funkar bra tycker jag.
Och sen kan ju det vara individuellt, för du berättade ju här i försnacket lite om hur du ser på, alltså hur ditt team jobbar. Vissa säljare som är otroligt effektiva i telefon på förmiddagen och bättre på admin på eftermiddagen och vice versa för andra då. Så det måste man också identifiera, tänker jag, var man själv är bäst någonstans, eller vilka dagar eller vilka tidpunkter. Men där är du inne på något intressant, att få reflektera över sin egen utveckling som säljare.
Verkligen. Och att där, precis som du sa nu, att där kopplat till liksom effektivitet och om det nu är målet att sälja så mycket som möjligt under sin arbetsvecka, att liksom försöka identifiera när är jag bäst i telefon, när orkar jag prata med kunder. Och det är som sagt då, för vissa kanske det är på eftermiddagen efter lunch när man har fått massa energi, eller så är det på förmiddagen för någon annan som har ännu bättre energi just då. Så är det ju.
Jag tycker att det är bra att ni tar upp det här, för att jag fick nämligen höra när jag började med försäljning så här, du ska ringa tidigt på morgonen. Nästan innan liksom personen du ringer har kommit till jobbet. Och jag kan tänka mig att det är jättebra att göra det. Men med det sagt så måste ju jag som säljare också komma till min rätt och vara retoriskt stark och kapabel. Och jag är lite morgontrött. Så för mig att ringa klockan 8 på morgonen är inte bästa tidpunkt. Ringer jag däremot klockan 10 till exempel, då vet jag att jag kommer att naila det där samtalet. Så att just det här med att man ska lyssna och ta in tips och råd från andra, testa sig fram, men sen komma fram till så här, var får jag bäst hit rate. Och med det sagt så är det väl väldigt viktigt att föra lite statistik på det. Jag tror många går på magkänsla och det kanske inte alltid är rätt.
Nej, det är verkligen sant. Och det är ju verkligen ett så här konkret tips till alla som jobbar med försäljning och som sitter i försäljningschefsroller, som har ett team under sig som behöver sitta i telefon mycket. Och det är ju att faktiskt prata med varje individ och försöka identifiera när är den här personen bäst på just det här. Och lägga upp ett liksom schema utifrån det helt enkelt. Det tror jag skulle vara absolut bäst för alla.
Mm. Och jag blir nyfiken här. Säljer du själv över LinkedIn?
Nej, men vet du, jag har fått det tipset ganska mycket på senaste halvåret skulle jag säga. Att, ja, många säger att man ska göra det.
Har ni ja, gjort det? Exakt. Jag gör inte själv heller det, men är det bra? Vad säger vi om det?
Oh, det är så svår fråga tycker jag faktiskt. För att, nej, men det är inte så svår fråga egentligen. För att nu landade i vad jag tycker. Och det är att det beror helt på vad det är för produkt du ska sälja. Tycker jag. För att där, ska du ja, men, sälja en produkt som kräver att du faktiskt ändå så här, sitter i telefon och ja, men, pratar och beskriver liksom, konkret upplägg och sådär. Så är det ju svårare. För på LinkedIn så ja, då skriver man ju i textform. Men det är, det är kanske en bra plattform att ta sin första kontakt på om man inte får tag i den här personen någon annanstans helt enkelt.
Det var precis det jag skulle säga. Alltså för mig blir ju LinkedIn ett sätt att signalera att jag finns här. Kanske göra dem bekant med mitt namn. Och sen att bjussa på content. Att de får se och får känslan av att ja, men Helena, hon verkar vara kunnig inom det här ämnet. Vilket sen gör att när jag faktiskt hör av mig och ringer då. Så är det inte ett jag tack till möte så långt bort utan att det är lite varmare.
Jag brukar titta ibland på om de har skrivit några specifika artiklar eller de twittrar om något specifikt. Då kanske jag hittar någon artikel som jag kommer på att ah, men skrev inte den här tjejen eller killen om det här ganska nyss. Och så bjuder man på kunskap precis som du säger, Helena. Det tycker jag är superbra. Men jag tenderar också att allt mer går ifrån LinkedIn på grund av att svarsfrekvensen inte är så hög längre. Jag tycker att det har liksom
jag tänker för min
folk har till och med gått ur från LinkedIn lite så, men
ja. Jag tänker att det kan vara ett bra komplement. Alltså så här, ja. Specifikt om man så här ska försöka få tag i rätt person och för oss då som säljer ja, men content marketing och man egentligen behöver prata med den som är marknadsansvarig på ett jättestort bolag så kan det ofta vara lite klurigt att liksom, hitta fram till den här personen. Och då kan man ju vara kreativ och försöka höra av sig på LinkedIn i ett första skede i alla fall.
Jättebra. Och när man ska ringa, om man inte vet exakt vem det är man ska ringa så är ju LinkedIn ett perfekt forum att söka reda på namnet och ja, ta reda på vem det är som är marknadschef till exempel. Ja, men du verkligen. Caroline, jag fick ju en fråga då på LinkedIn för inte så länge sedan som bad oss ta upp i podden. Hur får man liksom ihop livet som småbarnsförälder, man vill vara 100% hemma, 100% på jobbet och sen har man kanske en hobby också som du till exempel som DJ-ar. Mm. Hur tänker du? Vad är din ståndpunkt? Eller vad, ja, hur gör du?
Ja, alltså jag tror ju att det är superviktigt att man ja, men pratar med sin närmaste chef eller HR-avdelningen på det företag man jobbar på. Och ja, men förklarar sin livssituation och ja, försöker göra det bästa man kan utifrån den livssituation man har. Och så här, som du själv säger, ska man få ihop alla de här bitarna och ändå vara liksom 100% på jobbet så kanske man behöver ja, men effektivisera det på olika sätt och försöka hitta någon lösning som funkar. Och där tycker jag att liksom, mitt bolag också är ett superexempel på det där jag liksom har lyft den här frågan. Jag har ändå 3 små barn. Mitt yngsta barn är 1,5 år och mitt äldsta barn är 4 år. Och som sagt, jag har ett team på jobbet och jag vill gärna såklart prestera så bra jag kan. Och utifrån det då så har man ju de här tiderna som många av barn vet att man behöver lämna förskolan. Du ska hämta på förskolan. Man kanske ändå måste vara relativt nära för att det ofta rings från förskolan någon är sjuk eller någon har ramlat eller ja, vad det nu är. Och där har i alla fall vi hittat en väldigt bra lösning för min del och det är inte självklart heller att en liksom, chef eller HR-delen kanske alltid ska kunna räkna ut att så här, du har den här livssituationen och nu ska vi göra så här för dig utan där tycker jag ändå att det ligger mycket ansvar på en själv att faktiskt lyfta det i alla fall. Och säga att det här behöver jag eller det här önskar jag utifrån den här situationen. Och jag vill fortsätta jobba på den här arbetsplatsen där jag trivs så otroligt bra. Och jag vet att jag kommer kunna prestera ännu bättre om jag får till exempel det här att fungera. Och där får man ju bara hoppas och tro att närmsta chef och eller HR-avdelning är så pass lösningsorienterad och tänker långsiktigt.
Ja, och de kanske inte kommer komma på det själva, den idén. Till exempel, när jag lyfte för några år sedan med en chef att jag ville vara ledig med vår äldsta son då, varannan måndag. Men jag ville liksom ha samma lönekuvert. Och vi kom fram till att med de resultaten jag hade då så var det helt fine. För att jag jobbade liksom i kapp i en annan tid. Så det tyckte jag var schysst. Men jag menar, han hade inte vetat det om inte jag hade
lyft det. Nej.
Så att du är inne på något jättebra. Och jag tror att man behöver våga det mer.
Så. Absolut.
Sen har ju inte alla en, om jag ska vara ärlig, en så pass bra chef, eller det kanske inte alltid finns en HR-avdelning som backar upp, lite beroende på vad det är för typ av organisation där. Men där kan ju jag dela, jag tänker mycket så att min arbetstid är ju absolut inte mellan 8-5, utan jag har ett visst antal moment som jag vet att jag måste göra för att prestera och sälja så mycket som jag vill sälja. Och med det sagt så då är jag väldigt noga med att strukturera upp min dag, för att jag vet att jag kanske behöver gå lite tidigare. Och då ser jag till att göra de samtal jag behöver göra under förmiddagen till exempel, och direkt efter lunch. Och sen så kan man, när barnen har somnat eller varvat ner lite grann, så kopplar man ju upp datorn igen, så att jobba 10, 11, 12 på kvällen och natten, det ser inte jag som någonting konstigt. Det kanske inte är hållbart i längden, och det kanske inte passar alla, men för mig, för att få ihop det, så passar det alldeles utmärkt.
Ja men verkligen. Och så som det ser ut på många bolag idag, och vi pratat lite om det här innan också, alltså efter corona har pågått under liksom ett par år och sådär, så har det ju förändrats. Ja, men hur det liksom kan se ut på massa arbetsplatser. Men där även många arbetsplatser faktiskt kräver att man kanske är på plats för att behålla den här starka kulturen, och man gör mycket i team och allt där. Så att där är det nog som sagt väldigt individuellt beroende på vilket liksom bolag man jobbar på. Men jag tror ändå det är viktigt att lyfta frågan i alla fall. Och sen får man ju bara hoppas att man har någon som kan lyssna och förstår.
Yes, och jag tycker också så här, det är så himla, tycker du att det är viktigt? Jag tycker det är så himla intressant att du jobbar som DJ. Gör du även det på vardagar, eller så att du måste komma lite senare till jobbet en dag?
Exakt. Ja, nej, alltså jag, om jag hade fått liksom önska, så hade jag spelat mycket, mycket mer. Men som sagt, det är ju ändå en begränsad tid man har, och där man måste funka dagen efter. Det är ju så. Men det är det som är fördelen med att vara DJ, för att man dricker inte någon alkohol i princip, för du hinner inte. Du står där och man är så sjukt fokuserad, och det är mycket liksom tänka och låtar som ska klappa, du ska höra, du ska lyssna. Jag fattar inte hur man löser det där om man har druckit mycket alkohol här. Alltså det är helt omöjligt. Så därav är det faktiskt en ganska bra extra hobby för mig, för att jag känner mig oftast liksom fräsch dagen efter, och det är inte så ofta. Just nu så spelar jag ungefär 1-2 gånger i månaden, och det är på helgen.
Ja, men vad härligt. Och det är faktiskt lite med fler kvinnor som spelar, vilket jag tycker är jätteroligt. Om man tittar för 15 år sedan var inte samma det var inte samma uppdelning där, men det känns jättekul.
Ja, det är det verkligen. Ja, tack.
Men är det viktigt att ha en hobby sådär, liksom, tycker du att det är viktigt för att få ihop livet att ha ett sånt intresse?
Ja, men det tycker jag absolut. Och som sagt, det är ju oavsett vilken hobby det är, liksom, där är det ju såklart viktigt att man håller fast vid den och får det att fungera med sitt vardagliga liv. Alltså,
jag tänker så här, folk pratar om ekorrhjulet som bara går och går, och hösten kommer och liksom dagarna bara går. Och så har man något.
Men det där är en inställning. Alltså, det där är så mycket mindset. Och jag tror man väljer själv hur man ser på det där. Alltså visst, ekorrhjulet, det är väl ändå lite så just med barn i småbarnsåren. För där har du ändå så pass stort ansvar. De är små, i alla fall, jag vet inte hur länge de kommer vara små. För jag har ju, min äldsta är 4 år, men jag upplever att han fortfarande är liten. Liksom. Och då är det ju det här som ska göras varje dag, som alla mammor vet Och det är ju så här, hämta förskolan, laga mat, lägga fram kläder till dagen efter, tvätta. Alltså det är ju sjukt mycket sådana saker man gör hela tiden dagligen. Så det är ju på ett sätt ett ekorrhjul, för att du gör samma sak varje dag. Men utöver det så finns det ju så mycket man faktiskt kan göra också. Alltså, ja, en hobby som man älskar oavsett vad det är, det kan man ju absolut lösa. Se till att man tar hjälp också faktiskt. För att det tror jag ändå att man kan göra. Och har man inte liksom kanske ekonomiska förutsättningar att liksom ta in barnvakt där, kanske man kan fråga en kompis om de kan passa någon dag.
Jag tycker det är allt med, allt det är faktiskt väldigt bra att fråga kompis. Man vill alltid fråga sina föräldrar. Jag tänker så här, ja.
Det är sjukt. Det enda som jag hade trist när man frågar en polare, det är att man kanske inte har någon att hänga med då, om man vill gå ut och göra något. För att de är hemma och passar barnet liksom.
Ja, men precis. Jag passade själv. Jag hade 6 barn här i helgen som bodde här. Så det var kanon, medan de andra roade sig. Det tyckte jag var perfekt. Men då har jag ju ett upp på andra sidan. Så att kanske bara fanns
en barn. Ja,
ja, men det är ju perfekt att man turas om liksom, att ta alla kidsen i området liksom, och så får de andra föräldrarna göra någonting och så har man det att det går runt.
Faktiskt, ja, verkligen. Så här rullande schema liksom.
Ja,
ja, det
ingen
var
dum idé.
Nej, bra grej.
Jag vet ju, Caroline, att du i uppsnacket också nämnde lite kort om, var det en fest eller ett bröllop du hade varit på?
Ja, just.
Kan du inte berätta den här storyn? För det ger ju ändå också infallsvinkeln av att en invändning alltid går att hantera.
Verkligen, exakt så. Nej, men jag var på en bröllopsmiddag och hamnade bredvid en kille som jobbar som marknadschef i ett stort bolag. Vi kände inte varandra sen tidigare, så det blev det här liksom vanliga snacket. Man frågar liksom, ja, men vem är du? Var kommer du ifrån? Vad jobbar du med? Jag berättade för honom att jag jobbar med försäljning. Och vi hamnade i en ganska rolig liksom, diskussion. Där han berättade för mig hur han hanterar oss säljare då, inom situationstecken. Och han berättade det att en gång i månaden på deras bolag. Så har de liksom en typ brainstorm session med alla på marknadsavdelningen. Kring vad de ska säga när vi säljare då ringer. För att de då kanske ska spara tid. Och då hade de listat upp det här på deras liksom allmänna whiteboard. Och då var det så här, det här säger du när en säljare ringer. Och då var det så här, ingen budget, vi har inte tid, det är fel timing, det här är inte rätt för oss. Alltså jättemånga invändningar som de då hade brainstormat fram tillsammans. Och det här tyckte jag var så sjukt intressant och spännande att höra. Och på något sätt har det här liksom legat i mitt bakhuvud hela tiden sedan dess. Det här var ju ett par år sedan. Och när mina säljare då liksom är så här, men fan, jag ringde den här kunden och de har ingen budget. Men är du säker på det? Liksom, han du pitcha nyttan med produkten och var de liksom villiga att lyssna och allt där? Ja, nej, men jag vet inte. Och det är ju som så att det faktiskt kanske bara är en invändning man slänger till med som faktiskt inte helt och hållet alltid stämmer. Och då pratar vi om det också, att det kan ju faktiskt vara så att du ringer en morgon till den här personen som har haft en riktigt dålig start på dagen. Han har hela dagen liksom impressat med möten och det har hänt någonting personligt kanske faktiskt hemma som gör att han är på skitdåligt humör och är inte beredd att lyssna. Och då är det väldigt lätt att säga så här, nej men du vet vad, vi har ingen budget. Så att där är mitt liksom konkreta tips, att aldrig tänka att det är liksom helt kört bara för att du har fått höra det här från en kund, utan prova att ring liksom veckan efter kanske. Så kanske han svarar och är superglad, i strålande sol och han har haft världens liksom bästa vecka efter det. Och då kanske affären plötsligt är jätteintressant och faktiskt landar.
Ja, och den kommer ju oftast inte ihåg heller att man har ringt. Det sa du ju också. Det är ju så här, att man ringer en av 100 personer som ringer den under en vecka. Så det är bara fortsätta ringa. Och kanske ringa på en fredag.
Verkligen, ja, exakt. Ringa
alla
på,
är glada.
Ja,
och jag kan ju ibland använda mig av, jag ber om ursäkt-metoden. För låt oss säga då att de har sagt tidigare till mig, så här, nej men vi har ingen budget för det här. Då antecknar jag det och så ringer jag tillbaka om en vecka och säger så här, men du, sist när vi pratades vid så sa du att ni inte har någon budget för det här. Och jag måste bara be om ursäkt, för då har jag inte varit tillräckligt tydlig med nyttan för det här och hur vi hjälper alla kunder att, och sen berättar vi hur vi hjälper dem med att skapa framgångsrika ledare till exempel.
Ja, men superbra.
Så att be om ursäkt-metoden tycker jag är kaxigt ödmjuk och rekommenderar.
Har den fungerat då också, antar jag?
Väldigt effektfullt.
Väldigt bra. Verkligen. Ja, det är bra, det ska vi testa, absolut.
Testa den.
Ja, det ska vi verkligen, verkligen göra.
Jag gillar ju verkligen att jobba med retorik och att våga testa saker som att... Jag har ju ringt kunder och sagt, eller prospect ska jag säga, och sagt att jag måste be om ursäkt. Här samarbetar jag med kollegor i branschen till er, och så rabblar jag upp ett par stycken. Men jag har insett att jag samarbetar ju inte med er. Jag ber om ursäkt att ni inte haft möjlighet att samarbeta med mig. Så jag älskar liksom att testa olika sätt att säga saker på. Och
på ett väldigt framgångsrikt sätt. Helena har alltid varit bästa säljaren på alla bolag vi har jobbat ihop.
Så att... Ja. Du är inte så pjåkig du heller, Johanna.
Nej, vad kul. Ja, men det är bra.
Ja, det har varit så roligt att snacka sälj med er. Sälj livet och DJ-ande.
Ja, man blir ju sjukt nyfiken. Ja. Jag vill också vara DJ på en gång i månaden.
Ja, men
det är bara att jag kan, så kommer jag och dansar.
Ja, men det låter bra. Du kan komma och dansa och sen kan du gå en kort intensiv DJ-kurs hos mig. Det ska vi lösa.
Ja, men det låter jättebra. Och det känns ungefär som att jag backar bandet 30 år och när min kusin spelade Fyrelis på piano och jag fick stå bredvid och dansa ballett. Ungefär så känns det. Ni står och DJar och jag står och dansar bredvid.
Ja, du behöver ut och höra på dig lite. Du behöver ut och rastas, som jag säger. Men som
det
sagt,
kan bli min nya hobby.
Vi hoppas att vi får se dig i DJ-båset snart också, Caroline. Men stort tack för att du har gästat oss idag. Det är fantastiskt kul. Och vi gillar dig.
Ja, vad roligt.
Och hoppas att ni alla...
Och tack för att jag fick komma hit också.
Ja, men det är vi som ska tacka för att du har gästat oss. Och stort tack till alla er som lyssnar. Och till vår sponsor Kontakta. Fortsätt följa oss här på Instagram. Och... snart ska vi nog planera en nätverksträff, tänker jag. Och då hoppas jag att alla ni kan komma. Ha en fantastisk helg. Och stort tack igen, Caroline.
Tack så jättemycket.
Ha det gott.
Hej då. Detsamma. Hej då.